Ja, välkomna alla till det nya Äldres råd. Mitt namn är Hasse Sundqvist och jag är ynglingen här i det här sällskapet. Med mig har jag Marianne Laxén. Hej. Gitta Dahlberg, hej.
Hej.
Och per telefon Klaus Bremer. Hej Klaus.
Moin, moin.
Klaus är tyvärr förkyld och väntar på att få gå på en...
Jag håller på att dö.
Håller på att dö?
Ja.
Är du riktigt säker?
No, sen fredagen, 38 delar feber. Omöjligt att sova, fruktansvärd värk i alla muskler och leder. Försöker från fredag kväll ringa och få till stånd en sån här coronatest. Det är omöjligt. Alla de här hälsostationerna meddelar att kom igen på måndag morgon. Och där har jag hållit på från måndag morgon. Och fortfarande väntar jag bara på att bli uppringd från Haga hälsostation för att få en sån här lähete till Ekenäs för att där eventuellt bli testad någon gång.
Oh, det är fan
det här. Det är ett fan det här, ser jag att vara 70 plus med corona misstankar.
Förlåt, tror du att de vet att du är 70 plus när de behandlar dig illa eller tror du att alla andra blir behandlade på samma sätt?
Ja, det alla andra blir säkert behandlade på samma sätt som råkar bli insjukna på fredag kväll.
Ja.
Och det finns ingen annan möjlighet. Det står överallt att ta kontakt med din hälsostation på måndag morgon klockan 8.00.
Vi får ju hoppas att det inte är en covid. Att du kommer till test så snabbt som möjligt. Det är ju det som...
Ja, jag menar, jag talar för alla 70-plussare som får den här betjäningen. Att sen är det ju en annan femma. Att när får man den här testen och vad ska den kosta för oss pensionärer som för det mesta inte simmar i pengar precis?
Ja, om du får det från det allmänna så då kostar det ju inte några stora summor. Men så fort du ska göra det privat så då är det ju en fråga om hundratals euro.
Ja, precis. Men det värsta är tiden som går. För det blir ju sämre och sämre utsikter och snart känner jag att jag kvävs. Det är så som de motar att jag får andningssvårigheter. För att inte säga att när man är 70 plus, så när kondisen rasar, så får man aldrig tillbaka det fast man blir frisk och börjar träna igen. Så det gamla kommer inte igen, utan man blir bestående med sämre motståndskraft och allt. Men det där de visar i THL och på ministeriet, de tänker ju inte på sådana här. De har inte upplevt ännu att vara 70 plus.
Det har inte varit det förstås.
Finns det en risk, hör du nu, att de ringer till dig medan du är med i det här programmet? Eller har du flera telefoner?
Ja, nej, jag har nog bara den här telefonen och jag väntar fortfarande på en uppringning från Haga hälsostation där de så fort som möjligt ska ringa tillbaks.
Ser du det om de ringer då när vi pratar nu?
Jag ska försöka stänga av den och ringer jag det menar.
Du hör ju om det plingar till i telefonen.
Så
får du ta det samtalet och hoppa ur sändningen. Men vi får ju hoppas att allt går som det ska. Här.
Mina vänner går vidare. Jag lever fortfarande.
Det är bra.
Det är bra. Klaus Bremer alltså i Ekenäs för tillfälle och väntar på att få
just det.
Covid-testas. Om vi börjar med en allmän presentation av er. Marianne Laxén, hur skulle du beskriva dig själv?
Ja, som en pigg 75-åring och en glad 75-åring och en glad pensionär. Men jag har ju i arbetslivet så har jag hållit på att jobba med jämställdhetsfrågor. Före det så var jag generalsekreterare i ungdomsförbundet, Finlands svenska skolungdomsförbund. Det socialdemokratiska ungdomsförbundet och socialdemokratiska kvinnoförbundet. Så jag har hållit på med jämställdhetsfrågor hela mitt liv. Och jag blev pensionerad som departementsråd från den svenska regeringskansliet. Och däremellan så har jag varit på alla möjliga jobb. Men hållit på med jämställdhetsfrågor mest.
Jämställdhet så stod det närmast hjärtat.
Och jag brukar säga så här att jämställdhet ur en feministisk synvinkel som är lite kanske annat än vad jämställdhet i största allmänhet innebär.
Kan du kort förklara?
Kort förklara det på det sättet att den jämställdhet som många accepterar och som vill jobba för, så betyder jämställdhet ur mäns, genom att bevara liksom det mer eller mindre männens synvinkel på samhället och mans synvinkel på det ena och det andra. Som ett exempel så kan jag ta till exempel ishockey, där det spelas ishockey på kvinnosidan också i jämställdhetens namn, och lika hårdfört och eländigt våldsamt som männen. Och jag har vad heter det, försökt så där skämtsamt säga att om vad heter det, man skulle spela ishockey på kvinnors villkor, så borde man ta lite ballettpiruetter istället för de där tacklingarna, och så att man skulle kunna liksom förändra det där spelet lite.
Lite som kanske Ring 1, va? För Ring 1 var ju en sån sport. Man fick inte tackla.
No, precis. Ja, jag menar, varför ska kvinnor göra så som män gör i jämställdhetens namn, och män ska göra så som kvinnor gör i jämställdhetens namn, så skulle det vara lite annorlunda.
Precis. Gitta.
Ja, jag är journalist och därmed, som många journalister brukar vara, en diverse arbetare, så att jag sysslar med både nyhetsjournalistik och lite politisk journalistik, men då så det är mera i ytterkanten. Och naturligtvis var jag inne också på kultursidan, inte där heller som den stora kulturvetaren, utan närmast intervjua människor som jobbar inom kulturen och med kulturfrågor. Och sen har jag skrivit om mat, både artiklar och lyckats få ihop det till två små kokböcker eller matböcker. Skrivit ett tv-skådespel i tre akter, så att säga, en miniserie. Och sen i något skede så genom flera av mina insändare som jag kunde skriva genom att jag inte var fast anställd utan jobbade som frilanser, så kunde jag också tycka till, och det gjorde jag med besked uppenbarligen, för att sen plötsligt så fann jag mig indragen i politiken då, uppställd i val. Och så satt jag då i fullmäktige och stadsstyrelsen och hälsovårdsnämnden och HNS, det vill säga det som man numera kallar HUS, det vill säga sjukvårdsdistriktets styrelse, och i olika omgångar. Och jag har alltid varit intresserad av medicin och medicinska frågor, och framförallt alltså hur de då antingen hjälper eller drabbar människor som är tvungna att söka vård. Och då har jag också kommit in på det stora behovet av vård på modersmålet. Så att den vården på svenska har då varit en av mina stora käpphästar. Och sen som ett tillägg är nu då vården för de som har lider av psykiska problem.
Hur tycker du att det har lyckats, alltså det här med att få vård på svenska? Tycker du att du är främst inom Helsingfors som du har verkat? Hur tycker du att det funkar?
No, det funkar ju naturligtvis bättre än det funkar då när jag började jobba för de här sakerna. Jag var ju inte ensam om det. Jag fick till och med också Helsingfors universitet med som draghjälp. Men det som vi försökte få ihop med en undervisningshälsostation då på svenska, så det är ännu kvar att åstadkomma, för det skulle definitivt behövas, men som vanligt så strandade det på att det inte fanns pengar. Mm. Det fanns nog planer, det fanns till och med ritningar på papper, och sen plötsligt så blev det urvattnat och försvann.
Just det, för pengarna som det är. Klaus, du har ju sysslat med också journalistik och en massa saker. Hur skulle du beskriva dig själv och din karriär?
Nej. Jag tycker nog verkligt illa om att börja beskriva mig själv, men att det där, om jag börjar från början, så jag var på att bli kriminell gatpojke någon gång i det där tidigaste tonåren. Jag lyckades och tog tävlingsidrotten över hand, och jag kom med i hyggligt schack efter att ha lånat bilar och allt möjligt. Låna faktiskt på den tiden, för då returnerar man dem alltid, och när ägaren märkte att någon hade varit kört med mopeden eller bilen, så låste de dörrarna, och inte bröt man sig någonsin in i dem. Så att, Men i alla fall.
Var det olåsta bilar ni låna för en stund då?
Jo, man tog sig in på något sätt. Nej, jag kan inte gå in på det. Nej. Men att, inte i det här sammanhanget. I alla fall så, det ledde till det. Jag fick aldrig en slant hemifrån. Vi var så fattiga, en mamma och ensam försörjare utan något yrke överhuvudtaget. Städa tills hon dog i överansträngning som 49-åring enligt läkarna. Och det där, ja, jag blir lite rörd av det. Jag menar att det där i alla fall så, min räddning var att jag höll på med sport, tävlingssport, och så sa Perra Vidén på Husis, som var i samma förening, att när du en gång går på de där tävlingarna så skulle du inte kunna komma upp efter tävlingarna och skriva lite om dem. Och vad var jag då, 15 år gammal, och där började jag. Det har ju aldrig tagit slut, så att det är nu ungefär kontentan av det här. 6 sparkar och 7 skolor för studenterna, alltså sådär.
Precis. Det som många kommer ihåg, bland annat jag, det är så att du var upp med helikopter i luften och rapporterade om rusningstrafiken.
Ja, det var i 10,5 år faktiskt, ja. Och varenda vardag som skolan var igång och lite till också. Men att det var roligt på den tiden. Ett av de många hobbyerna.
Och så företag står det i. Företagsamhet står det i nära hjärta.
No, det var i hanken ännu på sista. Roligt förstås. Sista årskursen så hittade jag en agentur i England. Och jag blev faktiskt Finlands största importör av damhandväskor.
Just.
En expertis som vi kan fråga mig mycket om. Så började det här företagarskapet.
Handväskor, precis så här. Och det är det här som vi har att göra med i de äldres råd. 3 olika, skulle jag säga, äldre. Och får vi se hur de här diskussionerna går. Vi börjar prata om coronan och coronan som drabbar oss och världen i våras. Eftersom ni är 70 plus allihopa, och 70 plussarna var de som kanske fick, och riskgrupperna som fick de strängaste restriktionerna att inte röra på sig. Hur tycker ni att det funkar? Eller hur kändes det?
Det kändes instängt. Väldigt instängt. För att också om myndigheterna nu efteråt har kommit och sagt att inte var det ju så att man sa att 70-plussarna skulle vara i karantän, utan det var bara en rekommendation att de skulle då hålla sig försiktigt borta. Men de facto så var det ju nog, så förpliktades man enligt ett direktiv som då kom från myndigheterna att hålla sig i någonting som var mycket snarlikt karantän. Själv blev man ju också lite hysterisk och andades in just före man mötte någon på gatan, och så andades man ut när det där äntligen hade passerat en. Och jag har själv gått omkring med mask i butiken ända sedan i mitten av mars. För min coronavår började med att en av mina gamla goda vänner dog strax efter sin 75-årsdag. Och många vänner blev sjuka, en var på intensiven. Så att det kom väldigt nära in på.
Ja, så det kändes. Hur var det, Marianne?
Jag måste säga att jag har haft det jättebra. Det är ju hemskt att säga det. En del människor har verkligen lidit av det. Jag förstår att speciellt så tycker jag att det som är kanske det värsta här är den karantän verkligen som människor hamnar i, som har varit på sjukhus och som bor i de här äldreboendena. Att det har väl varit det värsta av allting, och där jag förstår också att alla släktingar har haft det hemskt. Jag rymde till Bromar, jag har suttit där alena i ett jättestort hus och haft det riktigt skönt, varit ute och gå. Butikerna fungerar bra, de skickar paket hem om man vill ha, eller vad heter det, man kan gå dit och ge paketet i handen åt en. Så att jag måste säga att personligen har jag ingenting att klaga på, utom det att jag har ju inte heller haft kontakt med min egen familj. Barnbarnen har jag umgåtts med via WhatsApp och samma saker med barnen också. Jag har ett barnbarn i Frankrike som hade planerat att komma till Finland, eller han brukar komma till Finland alla somrar, och han skulle vara lekledare på Folkhälsans simskola i Bromar, och han kunde inte komma. Han är jättebesviken på det, men han förstår ju också det här. Och i Montpellier, där var de bor, så där hade det varit värre än corona har varit här i Finland. Men som sagt, så om jag säger vad jag känner, så tycker jag nog att 70-plussarna på något sätt har överreagerat. Mm-hmm. I början så var det en sån där liksom lite hysteri, men sen så tycker jag att det har lagt sig lite. Bland annat kommer jag ihåg Merete Mazzarella som började skriva på Facebook hitåt och ditåt, och hon har väl lite liksom ätit upp det vad hon har sagt. Och jag måste säga att jag tycker att det är bra att hon liksom inser att hon kanske överreagerar. Men sen så förstår jag verkligen de som har släktingar på ställen, och släktingar som är sjuka, som man inte får besöka. Det är grymt. Men det måste man väl säga också, att det har varit en politik som har varit bra här i det här landet. Vi har ju otroligt få dödsfall om man jämför med många andra länder, till exempel våra nordiska länder. Grannlandet Sverige har mycket högre, jag har den här statistiken här, har mycket högre dödstal än vad Finland har. Och om vi tar och jämför det i relativa tal, det vill säga om vi tar dödstal på 1 miljon, så är det ju så att i Finland så har vi 61 dödsfall på 1 miljon, och i Sverige 580 dödsfall på 1 miljon. Så bara de här två länderna. Så att då kan vi ju vara tacksamma för att regeringen tog det på allvar och tar det på allvar.
Du menar att vi har haft hårdare regler här, eller är det så att vi finländare lyder bättre?
Både och, tror jag.
Ja. Jag protesterar.
Nu protesterar Klaus.
Alltså, hur kan madame Laxén fara till Bromar och riskera alla människors hälsa i Bromar?
För inte jag träffar några människor i Bromar. Det är jätteenkelt när man är alena i en stuga.
Hej, det är så här som det resonerades då när man blev instängd i höghusen. Man fick inte fara någonstans, och framförallt så rekommenderar i själva verket uppfattande man det som en kommendering det där av regeringen, att du ska inte fara någonstans och riskera andras hälsa, och framförallt Hursk Bromar var kunna bära det rent ekonomiskt om nu madame Laxén skulle ha blivit faktiskt sjuk där.
Det är bara rådjuren som kan göra mig sjuk där, och fästingarna har jag fått. Tack ska du ha.
Du förklarar det på ett bra sätt. Så resonerar jag också när jag stack iväg från höghuset, vilket var coronanästet, 8-9 vånings höghus. Och hissen där man hamnade och tar uppifrån, så blev ju en sån här coronaslunga direkt när man andades på varann. Man kom inte ner en enda gång att hissen skulle stanna någonstans. Det kom in människor med hundar och det ena och det andra. Jag får också. Och jag fick höra att jag går och riskerar andra människors liv, och jag försökte säga att hej, om man far, det vettigaste är att fara till sin stuga, andas frisk luft och hosa på med motorsågen i skogen och leva utan grannar. Jag är av samma åsikt som du, men att det där, staten kunde ju inte godkänna det där, utan man kände sig som kriminell när man far ut. Och hur man än försökte säga att hej, man är på 2-3, inte blir man där i kyrkbyn om man skulle bli sjuk, utan man tar bilen och på 3 timmar är man hemma i Helsingfors och på hygglig vård.
Det var så vi också resonerade när vi rymde till Pärno.
Jag tror det var många andra som gjorde det
månad efter månad. Men jag har hela tiden nog gjort matuppköpen själv. Jag hade en mycket snäll person från politiken, en vän som ringde upp och sa att hen kunde gå och göra uppköp för oss. Och jag tyckte det där var väldigt rart, men tacka nej i alla fall, för jag sa att vi klarade nog inom familjen. Och då blev det så att min man och jag gick till butiken, men vi var väldigt noggranna med att göra det bara en gång i veckan då i början. Och vi gick så att säga publiksvag tid, men vi steg nog inte upp klockan 5 för att göra uppköp klockan 6. För då fanns det dessutom inga färska varor i butiken. Så att vi gick nu alldeles under de tidiga morgontimmarna. Men och försökte hålla avstånd till alla de här anställda inom affären som sprang omkring och packade saker åt andra som hade ringt och beställt. Eller fyllde på hyllor, så att jag har väl aldrig åkt slalom i snabbköperna så mycket som jag har gjort under den här tiden. Men det där, helt klart, vi resonerar nog som så att den ena av oss kan säkert köra till Helsingfors om den andra skulle bli sjuk.
Får jag sen tillägga bara det här med höghus. Jag bor i ett hus som har 5 våningar och en jättefin husstyrelse eller bolagsstyrelse. Och vi beslöt från början att vad heter det, vi putsar allting en gång per dag med det här desinficeringsmedel. Vi är inte mer än en familj i hissen och vad heter det, och allt har funkat hur bra som helst, så att jag menar, det är inte något problem om man kan komma överens om reglerna, och det huset har klarat sig hur bra som helst hittills.
Ja, men det gick nog inte allt igenom. Jag påstår att 90% av Helsingfors höghus till exempel så var utan sådana förstående styrelser och arrangemang, utan det var nog det, man gick dag efter dag precis så smutsigt som det gick till normalt också. Att det var inget roligt att vara där och sen få veta hur, för att man rymmer därifrån och far till landet och försöka. Det viktiga tycker jag här är att 70-plussarna har varit med om ganska mycket. Och de har lärt sig om sin egen hälsa och de troligen vet mycket bättre än de här gossarna som ger rekommendationer hit och rekommendationer dit, utan att själv ännu varit mer än kanske 45 och 50.
Det blir väldigt lätt sådana här skrivbordslösningar, så att det borde egentligen finnas åtminstone som hjälp för regeringen då någon eller några sådana här som gör konsekvensbedömningar och ser liksom hur fungerar det på alla. Man kan inte bara dra folk över en kam så där som på fint.
Nej, som 70 plus så vet man vad man har. Man vet vilka blessyrer och vilka svagheter man har. Då försöker man ju rädda sitt eget liv. Och ofta vet man det bättre än de här teoretikerna.
No, men jag tror inte att vi kan säga att vi fast är 70 plusare att vi vet så mycket om vad heter det, covid-19 eller om corona, så att jag menar där litar jag nog på sakkunskapen, och understryker det att regeringens politik har varit helt vettig, kanske lite sköt över målet i början och uttryckte sig kanske lite konstigt, men nu är det nog inte att vi borde börja kritisera liksom hittills.
Vi vet inte hur många som kommer att dö på grund av 70-plus-politiken. Det bara flyttades ju framåt. Om 2-3 år finns det ingen covid-19, hoppas vi, mera. Men det dör åldringar här som förstörde sin fysik och förstörde sin hälsa genom att bli inburade i höghus och så vidare. Att det är inte en sluträkning, kan man inte göra förrän om en par, 3 år.
Nej, det tror jag att du har ganska rätt i. Men det där, jag håller nog med Marianne också om att det var bra att regeringen var så där strikt. För att hellre tar man en sån policy som de har haft än den som vi ser i grannlandet Sverige. Där jag också har släktingar och vänner som jag har varit orolig för. Många av dem säger sig nog ha varit sjuka i covid-19, om det nu sen stämmer eller inte. Jag vet inte, jag har inte frågat om de har testat sig. Men de kommer glatt nog sen då till Finland, för de anser att de har gått igenom allt det här.
Ja, jag säger inte att Sverige gjorde bra ifrån sig. Men de kommer att komma upp ur gropen betydligt snabbare än Finland. Så vi kommer nog att ekonomiskt betala väldigt länge också för den här strikta politiken.
Du tror det, Klaus, att det blir jättedyrt det här. Det blir det förstås för Finland och för alla andra länder också.
Men utan vidare. Speciellt för Finland. Vi är en liten ö här i nordöstra hörnet av EU och har en svårighet med våra stora exportindustrier att klara sig.
Det som lite förvånar mig är att man inte har tittat lite närmare på hur det var under och efter de tidigare pandemierna som vi har haft. Jag har upplevt asiaten var väldigt sjuk, och jag har upplevt Hongkongen och var väldigt sjuk, och likaså min lilla baby. Men det att man sen skulle ha nu gått igenom hur det påverkar ekonomin, landets ekonomi då. Så det kommer jag inte ihåg att jag skulle ha egentligen läst eller hört någonstans under de här tiderna. Och vad man möjligen då kunde ha lärt sig. Och det dog ju åtskilligt med människor i båda de här pandemierna. Det var kanske 1700 i den första, vill jag minnas, kanske 1002 eller någonting i den stilen då i den andra. Så att nu hade ju påverkat också landet. Men man gjorde så att säga ingenting, vad jag minns. Utan man bara tog saken som den kom.
Om vi sen jämför nu ännu Sverige och Finland, så sa de ju just i nyheterna nu att Sverige räknar med, de hade lagt fram en budget för nästa år, att de räknar med att BKT går ner med 4,6%. Om man har väl räknat med i Finland är det omkring 5%. Så att du kan inte riktigt säga så där på rak arm att det har gått bättre där ekonomiskt ännu i alla fall.
Det stämmer förstås med de här siffrorna. Jag vill påminna om att i säsonginfluensan 2018 dog det över 400-450 personer i Finland. Vi är inte så högt upp ännu heller med den här covid-19.
Nej, och trafik, hur var det med trafik? Vad hette det? Dödligheten. Över 200 per år. Och nu hade vi, vad är det? Vi har 340 personer som har dött i covid, medan Sverige är uppe nästan i 6000.
Men om man jämför med säsongsinfluensan så där tar vi ju inte några åtgärder för att stoppa den, annat än att i och för sig finns vaccin. Men nu har vi munskydden och tvättar vi händerna stup i kvarten och undvika varandra. Sämskap och sånt.
Säsonginfluensan skördar ungefär 150 personer. Det var exceptionellt då 2018 med 450, men talar man så mycket om det?
Nej, man talar inte om det, men det där, nu måste vi också räkna med att en del av de här som nu då har dött i covid-19, eller som man i Sverige säger med covid-19, skulle ha då varit ett lätt rov också för en säsongsinfluensa. Det här blir så att säga en kombination. Det är just de som har den svagaste konstitutionen. Men vi kan ändå inte liksom frånse det faktum att det här är, det är våra anhöriga, äldre anhöriga och som då är i riskzonen. Jag har nu inga äldre anhöriga längre kvar eftersom jag börjar vara då.
Det äldre.
Men den sorg som många människor går igenom nu när det gäller just de här äldre som man annars så kan säga att okej, de var gamla, de dog, eller de är gamla och de dör. Så de går igenom en väldigt svår process när man inte på ett normalt sätt ska kunna ta ett långsamt avsked av en människa som håller på att gå mot livets slut. Jag träffar just en som det där sa att hennes mamma, hon har förlorat sin mamma så att säga, eller kontakten med henne, för att också om man nu får träffas så känner ju inte mamman längre igen och kan inte ens känna igen eftersom man är tvungen att bära mask. Och det här är tragiskt.
Ja, får jag säga ännu en sak här, att vi kan inte jämföra den här säsonginfluensan med den här corona, för det här är frågan om en pandemi och det är något helt annat än en säsonginfluensa i Norden till exempel. Så att på det sättet så tycker jag nog att vi måste vara lite försiktiga när vi uttalar oss i den frågan.
Vad tycker ni?
Det är frågan om hur många som dör. Det är det som är ganska avgörande. Och hur mycket man offrar nationalekonomin för det. Så.
Det jag tänkte komma till att nu är vi ju på...
Men nationalekonomi måste man offra för att om vi måste stänga gränserna. Men det gör vi inte med säsonginfluensa. Så lite, det är liksom två olika sätt att köta saker och ting.
Ja, därför sjunker vi inte så djupt heller med säsonginfluensan. Utan nationalekonomin går vidare.
Nej, för att inte behöva stänga gränserna.
Utan att ta något menar. Mm. Ja, det är sen att ska man stänga gränserna när... Man talar om lika många döda. Nu gör det lite överdrivet. 450 var exceptionellt 2018.
Ja, det var ju det. Men hur ser ni på det då om vi kommer den här så kallade andra vågen på kommande? Vad ska vi nu stänga samhället igen eller försöka rida ut det på ett annat sätt?
Och vi ska vara lika försiktiga som förut, men kanske stänga det på ett annat sätt. Och bland annat det här att ha uppe de här restaurangerna mitt i natten för att folk super, så det tycker jag de kan stänga gladeligen för mig. Man kan sluta klockan 12 eller sluta klockan 10 med det där supande. För att nu påstår ju läkarna också, eller våra experter, att det är just det här gänget som sprider den här influensan när de inte liksom kan hålla i sig sen mer när de är tillräckligt fulla.
Det är de unga odödliga som nu är ute med den här spridningen. Och det är som att man har trott att de inte blir sjuka, för att man räknar med att det är de gamla som drabbas och man skyddar de gamla. Men de skyddar inte sig själva, de skyddar inte varandra, därför att de inte riktigt, riktigt tror på allvar i den här sjukdomen. Men den som har gått igenom en bättre lunginflammation vet nog att det är ingenting att leka med. Och sen blir jag ju lite förvånad också när man hör folk som då sorglöst säger att det, om det kommer så kommer det, och jag är inte rädd för det här. Men vi måste ju kunna också ta hand om varandra i det här samhället och ta hänsyn till varandra. Och till att det finns väldigt många riskgrupper också som hör till riskgrupper fastän de är väldigt unga.
Ja, det tror jag är viktigt, det här som Gitta sa, att om inte man bryr sig om sig själv så ska man bry sig om de andra. Det här tycker jag är ett budskap som vi borde skicka åt de här unga.
Ja, det är förstås svårt att hålla sig då man är i farten och unga. Och sånt. Hur ser ni på krögarnas situation då, om man inte får sälja sprit efter klockan 24?
Krögarna kan ju sälja det lite tidigare.
Exakt. Mm. Och sen skicka hem de där barnen och ungdomarna. Nå, barnen är ju inte på krog den tiden, men ungdomarna.
Det är nog väldigt lätt att vara klok,
yes,
för företagarskap och företagare som tyvärr måste följa reglerna i sin bransch. Nu måste jag säga att de här krögarna hade jättesvårt. Jag tror att någon vill, med vett och vilja, vill sprida någonting, men att det är svårt. På något sätt har de valt en bransch där de också ska leva, och det är inte bara de. Det är frågan om ganska stort antal arbetstillfällen.
Det håller jag med dig, att inte det är krögarna som vill att folk ska sprida den där corona, men någon sorts gränser kan man ju ha i alla fall. Det var ju högre begränsning här för i början på våren, tror jag. Nu tycker jag man skulle kunna stänga de där krogarna klockan, kanske klockan 11 eller någonting liknande.
Jag tror att det skulle hjälpa en hel del, men jag håller nog med om att vi måste försöka se till att de här krögarna också får sin lön och kan betala löner åt sina anställda, och att vi inte får en hel massa arbetslöshet där. Jag har faktiskt en dotter i vinbranschen, så det är inte obekant för mig alls.
Ja, man ska nog akta sig för att börja ställa upp gränser för olika yrken och företagarskap. Att det där, om inte man är verkligen specialister. Alla försöker sitt bästa och försöker hålla sig vid livet. Och man ska komma ihåg att det är alltid frågan om ganska stort antal arbetstillfällen och arbetstagare som också ska på något sätt hålla sig i livet. Att det där, vi är nog dilettanter mer eller mindre när vi börjar spekulera i hur det ska vara bra för andra, för företagare.
Det är vi, men vi kan alltid komma med förslag och sen kan vi få då mothåll och så kanske det kan leda till några riktigt goda lösningar.
För utan vidare.
Också ett dumt förslag kan leda till ett gott resultat.
Ja, ingen kan förbjuda en från att försöka. Det är helt klart. Att, ofta, om jag får säga själv gott, att vi äldre har ju sett livet.
Alla tycks inte ha blivit kloka på det heller.
Jag vill gärna se lite liv till, så.
Jag går.
Just det.
Men om det blir, vad säger du Klaus, om det skulle bli riktigt illa vad gäller den här pandemin, och vi måste gå tillbaka till som vad hände i mars, april, då vi stängde krogarna helt och hållet och låste Finland och Nyland till och med.
Det är klart att man måste gå till någonting sånt som här föreslås, att håll öppet men stäng klockan 10 eller något sånt där, och begränsa det på något sätt, men stäng inte av helt och hållet. Det är liksom fel, det är att ta livet av företagare.
Ja, lite att ta liksom glädjen ur samhället, och det är väldigt viktigt att vi också kan bibehålla glädje hålla ett hopp uppe.
Ja, apropå begränsningarna så tycker jag också inom filmbranschen till exempel, eller biografbranschen, så har de gjort ganska bra att de säljer bara hälften biljetter till, vad heter det, till föreställningarna. Så att på det sättet så hade nu hittills kanske funkat bättre. De har i alla fall fått igång, men det var ju länge som varken biografen eller teatern eller någon annan kunde fungera. Så nu hittar man, jag tycker nu kan man ju använda lite vad heter det, fantasi och försöka få sådana lösningar som är liksom plausibla för alla.
Det är klart, jag säger på nytt att stäng inte av helt och hållet.
Ja,
jag
håller med dig.
Försök på något sätt hålla allting igång.
Men det måste kunna uppföra oss.
Det är ett hårt krav.
Eller ens ha omtanke.
Ja, just det.
Det är egentligen det som det handlar om väldigt mycket. För att vi gjorde ju helt fantastiskt nog här i Finland när den här pandemin, man visste att det är ett faktum, det är något som kommer. Så då byggdes det ju upp en väldigt stor kapacitet för att köta då personer som behövde intensivvård. No, och det visade sig sen att det inte behövdes riktigt så mycket, och det får vi alla vara glada för. Men det där, vi har redan en hel massa erfarenhet efter de månader som har gått, och goda och dåliga. Och det, så att jag tror att det blir lättare att hitta goda lösningar på det här problemet i fortsättningen. Men hela tiden måste man vara på alerten, både myndigheterna och vi själva.
Ja, det hoppas vi alla på. Nu tar vår tid slut för den här gången. Jag tackar de tre visa äldre för den här diskussionen. Vi återkommer om 2 veckor igen. Samma tid, samma kanal, samma människor.
Okej, tack ska du ha.
Tack.
Hej.
Tack.